även om han inte nämns vid namn, utan Jesu mor bara. Och sen är hans lärjungar bjudna och Jesus själv är bjuden. Och bröllopet startar. Jesu pappa, troligtvis död. Han nämns inte någon mer efter att han nämns i Lukas evangeliet när Jesus är ungefär 12 år. Så nämns han inte mer i evangelierna. Så vi vet inte vad pappan är, men mamman är där och festar loss tillsammans med 12 lärjungar och Jesus. Miraklet som sker, vatten blir till vin. Alltså Jesus är en partyfixare, han är en partyhöjare på det här partiet. Det här är riktigt, festen håller på att gå dåligt. Men Jesus ordnar så att det blir en roligare fest. Jag kommer inte gå in på alkoholfrågor idag i det här. Katoliker älskar den här berättelsen och jag tror inte det beror på att det handlar om vin. Utan jag tror att det handlar om, därför att i den här texten så medlar Maria Jesu mor för liksom bröllopet och bröllopsgästerna och världen. Hon medlar, hon har medlar en roll mellan Gud och människor. Och det är ju det som är tanken i katolicismen väldigt mycket. Att man ber genom Maria så medlar hon inför fadern i himlen. Sen efter att Maria har sagt det hon har sagt här i Bibeln så pratar hon faktiskt inte mer i Bibeln. Alltså jag menar, hon har ingen dokumenterat, hon pratar ju såklart, men hon har inget nedskrivet i bibelordet. Det finns inget dokumenterat vad hon säger och mer. Det här är det sista som Maria säger i evangelierna och i texterna. Miraklet är intressant tycker jag. Ingen blir helad. Ingen blir befriad. Inget bröd under, inte massa människor som får mat. Han verkar Gud, eller Jesus själv, som att han gör detta underbart för att glädja gästerna. Glädja världen, glädja gästerna som var där. Och jag tänker, det är sån Gud är. Och lärjungarna börjar tro på honom. Därför att de ser detta han gör. Det finns massa saker Gud gör, tänker jag. Bara för att välsigna oss. Små saker i vardagslivet, bara för att välsigna oss, för att glädja oss. Därför att Gud är en god Gud. På glatt humör och glädjer sig över dig. Och han vill bara välsigna dig i vardagslivet tror jag. Med små saker. Det här var ju festdag. Men det är i vardagslivet som miraklet sker. Och ibland så ser man inte de där små sakerna Gud gör. För man väntar det stora miraklet. När ska helandet ske? När ska det här hända i mitt liv? Och så kommer Gud de här små sakerna som han gör för att välsigna oss. Och när Gud välsignar så är det inte prestationsbaserat överhuvudtaget. Man har inte gjort någonting för att det här under ska ske. Du kan inte göra mer för att han ska älska dig mer. Han gör det därför att han är god. För att han vill dig gott. Ingen har något särskilt behov i den här berättelsen. Det är slut på vin. Man kan dricka saft. Vi förstår ju sen av texten att det är lite pinsamt att det är slut på vin. Men det är ingen som har något särskilt behov. Ingenting sånt. Men Jesus gör detta för bröllopsgästerna och brudparet. Vi ska gå igenom. Vi går igenom text eller vers för vers. Och så börjar vi vers 1 och 2. Här står det så här. Vi läste det. På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen. Och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar blev också bjudna till bröllopet. Bara de verserna. Jesu mor är där. Lärjungarna är på festen. Och vissa bibelkommentarer talar om att kan det vara Johannes bröllop han är på? Troligtvis inte. Vi vet inte vems bröllop det är. Men vi vet en sak. Det saknas vin på det här bröllopet. Vinet har tagit slut. Det är pinsamt för brudparet om det här kommer ut. Bröllopsvärlden. Och för bröllopsvärlden. Det här får bara inte hända. Att vinet tar slut. Det skämmer ut brudparet för lång tid framöver. Det är som du bjuder hem på middag, ibland har jag gjort det och så märker jag, ups, det är lite mat hemma. Kommer fler och fler gäster och så, oj, hur ska det här bli? Det är pinsamt, det är inget man pratar om på byn, men det är ändå lite pinsamt för den som bjuder in till måltid. Och så äter jag lite mindre och knackar på min fru och säger, vi får nog ta lite mindre kött för det börjar ta slut redan. En del av er har varit med om det, andra har av överflöd hemma, det är bra. Men ibland har jag beräknat fel och så blir det pinsamt. Någonting är det här som händer i den här middagen, de märker att vinet är slut, det är pinsamt för oss. Och så kommer man till vers 3. Då står det så här. Jag tycker det här är jätteroligt. När vinet tog slut sa Jesu mor till honom. De har inget vin. Punkt. De har inget vin. Alltså bara en mamma. Möjligtvis en pappa kan tala på det sättet till sin son. Eller hur? De har inget vin. Ni förstår, det här är bara kort. Vad ska han göra åt det? Det är som när ni är hemma. Den som är son till en mamma vet precis. När allting inte är som det ska hemma och mamma säger det står för mycket skor i hallen. Då vet man. Jag ska gå och flytta på skorna. Eller hur? Mamma behöver inte säga mer. Det är stökigt på rummet. Ja, vad har jag med det att göra, tänker sonen. Nej, men okej, du ska städa, betyder det. Din skolväska ser väldigt full ut. Vad betyder det? Du ska packa upp gympapåsen, annars kommer det börja lukta. Alltså, mammor är mästare på att säga saker utan att säga något, faktiskt. Förlåt, mammor eller kvinnor. Det kanske pappor också gör. Men alltså, det är det hon gör här. Hon bara säger, det är slut på vin. Det finns inget vin. Jag vet inte vad hon vill att han ska göra. Jag vet inte vad hon tänker ska hända. Hon har aldrig sett honom göra ett mirakel. Hon kanske bara menar, ta dina 12 kompisar och gå och köp mer vin. För ni har druckit upp allt. Kanske det hon menar. Jag vet inte vad hon menar. Ingen som vet när mammor frågar och säger saker. Kanske. Hon antyder bara. Hon ger Jesus en liten vink. Det är något som har hänt här på festen som förstör. Och Jesus svarar, det tycker jag är lika roligt. Kvinna. Vem säger så till sin mamma? Kvinna. Vad har vi med det att göra? Kvinna, jag bryr mig inte. Så säger han inte. Han har inte den tonen. Jag ska komma in i vad jag tror han säger. Men jag tänker, om jag hade svarat så till min mamma. Jag tror att jag hade fått en... Nej, så där talar du inte till mig. Lite mer respekt, kära son. På något sätt så är det hela tiden. Hur pratar man med sina föräldrar? När mina söner har lite dålig attityd, då är jag skärper. Ni får inte prata på det här sättet till er mamma eller till mig faktiskt. Kvinna, vad har vi med det att göra, säger Jesus. Jag tror inte Jesus är respektlös. Jag tror inte han har den tonen. För alla vet ju, det har inte med vad vi säger, utan det är tonen som spelar roll faktiskt. Och jag har använt en annan ton, men jag tror inte Jesus är respektlös mot Maria. Han gör bara klart för henne, mor, den där tiden är över när du är min mor och jag är din son. Här börjar en ny relation. Här börjar på ett nytt sätt. Han är sin egen man. Och från och med den här stunden, från och med det här miraklet, när allting börjar, så kommer han bara göra faderns vilja. Mor- och sonrelationen är nu över. Nu handlar det om vad fadern vill. Och det är hans vilja som jag ska göra. Och jag vet inte. Det är inte min tid än, säger han. Han vet inte om det är dags att fadern ska göra någonting genom honom. Han gör klart för henne det. Och Jesus, när man läser Johannes evangelium, hela tiden så står det, han gör inget av sin egen vilja. Han gör bara det han ser sin fader göra. I Johannes 5:19, ni hinner inte slå upp det här. Johannes 5:19 står det, sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser fadern göra. Till vad fadern gör, det gör sonen. I 5:30 står det, jag söker inte min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Det är Jesus som säger det här. I Johannes 8:29, jag gör alltid det som behagar honom. Fadern och jag är ett, säger Jesus. Från och med den här stunden så är det inte mor, mamma Maria och Jesus, utan nu är det Jesus, Guds son, och han vill göra faderns vilja i allting. Och någonstans så kommer Maria med en antydan, och Jesus måste då avgöra vad är faderns vilja. Och det verkar ju ske på en gång här. Allting sker här direkt. Och så fattar Maria vad som händer. För i vers 5 säger hon så här. Hans mor sa till tjänarna, gör vad han säger till er. Nästa stycke. Helt plötsligt så börjar det. Helt plötsligt måste han ha förstått faderns vilja, Jesus. Och Maria säger, gör till tjänarna, gör vad han säger till er. Och så blir det ett nytt stycke här. I vers 6 så står det så här. Nu stod där 6 stenkrukor, sådana som judarna använder vid sina reningar. De rymde omkring 100 liter var. Och Jesus sa, fyll krukorna med vatten, och de fyllde dem ända till bredden. Sedan sa han, nu upp och bär till världen, och det gjorde de. Och världen smakade, vi stannade där, och det gjorde de. Alltså någonstans så finns det alltså 6 stycken krukor, 100 liter i varje kruka, det är alltså stora krukor. 600 liter, det är väldigt mycket vin, tänker jag. Jag vet inte hur många gäster det var på festen, men det kan nog räcka till både 2, 3, 4 liter var till kanske. Till den som vill dricka. Men det handlar inte om mängden här. Utan hela den här berättelsen handlar om kvaliteten. Faktiskt, när jag läser texten. Det handlar inte om hur stor mängd liter, hur många liter det är, utan vilken kvalitet var vinet på. Och så står det i vers 9 så här. Världen smakade på vattnet som nu hade blivit vin, och han visste inte varifrån det kom. Men tjänare som hade upp vatten visste det, och världen kallade därför på brudgummen och sa, varenda människa som sätter först fram det goda vinet och det sämre när gästerna börjar bli druckna, du har sparat det goda vinet ända till nu. Och så avslöjar bröllopsvärlden, du vet, det här är inget nytt. Vi har ju värdpar även på våra bröllop. Men på den här tiden så hade värdarna ett knep. Man tog det fina vinet först. Så tog man det fula vinet, det dåliga, det sura vinet. När alla blev stupfulla, så får ni dricka det här. Han avslöjar liksom en yrkeshemlighet som värd. Så alla tror att det är alltid gott vin på bordet. Nej, nej. Det goda vinet först, det dåliga sen. Men här är det tvärtom. Brudparet har ingen aning om vad han snackar om. Och så i vers 11 så står det så här. Det var det första av de tecken, ibland står det i mirakler, som Jesus gjorde. Och han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Två punkter idag bara. Väldigt, inte ens, fick inte ens ihop tre. Det var skruttigt va? Men det är två punkter idag. Det första jag vill reflektera över, det är krukorna. En liten reflektion över, nu börjar jag predika, nu har vi lagt ut texten här. Så nu tar vi själva ärendet idag. Så sa alltid Arne Höglund. Jag hade han som lite samtalspartner när jag bodde i Norrland. Han sa alltid, nu har jag lagt ut texten, nu börjar jag predika. Två punkter. Det första är krukorna. Vad hade dessa krukor för betydelse? Krukorna som Jesus använder. Varför använder han dem? Han skulle kunna ha tagit en massa tomma buteljer, en massa tomma vinsäckar. Alltså de hade ju druckit ur all vin. Det borde ha funnits tillbringare och olika sätt att fylla vatten i. Som inte var de här stora kärlen som rymde 100 liter i var. Varför tar han inte alla de här andra tombuteljerna? Varför sker inte miraklerna i dessa kärl? För Jesus, han väljer nya kärl. Nytt vin häller man inte i gamla säckar, säger han vid andra tillfällen. Nytt vin häller man i nya säckar. Han använde kärl som hade en specifik uppgift. Krukorna var till för rening, stod det. Judarna använde detta för att rena sig. Vet, judarna var ett mycket religiöst folk. När de skulle komma inför en helig Gud så var man tvungen att tvätta sig ren. Och det är det yttre man tvättar rent. Han tar de här krukorna som de använde för sina reningsbad. Han tar 6 stycken 100 liters krukor och så används de för det syftet. Att de ska renas. Varför tar han just de kärlen, tänker jag när jag läser texten. Man måste förstå symboliken här. De här krukorna med till för dessa reningsritualer. Men vad symboliserar vinet? Det som kan, det symboliserar ju blodet. Det symboliserar ju Jesu död. Alltså det första miraklet han gör, han tar dessa krukor som är till för rening och så förvandlar han vatten, reningsvattnet, det som ska rena deras liv yttre. Och så förvandlar han det till vin och det är Jesu blod som kommer att förvandla våra inre liv och rena våra liv. Det står så. Johannes skriver i sitt brev, Jesus Guds sons blod renar från all synd. Vinet är blodet, precis som när vi firar nattvard. Vinet symboliserar blodet som tar bort världens synd, som gör ditt hjärta rent. Alltså man kan skrubba hur länge som helst på det yttre när man är smutsig på insidan och blir ändå inte ren. Men Jesus Guds sons blod renar dig i ett ögonblick. Om vi bekänner våra synder, säger jag jämt, varje nattvard, så är han trofast och rättfärdig och förlåter oss synder och renar från all orättfärdighet. Det är blodet som gör detta. Och han visar nu dessa krukor som är till för reningsbad, de förvandlas till vin, inte för att skapa en fyllefest, utan det pekar ju redan där, det första undret, på hans offer på Golgata kors, tror jag. Där hans blod göts för vår skull. För att du och jag ska komma inför honom med ett rent hjärta. Inte bara tvättade, badade, utan med ett rent hjärta. Krukorna. Det andra. Gud sparar det bästa till sist, sa jag. Det är liksom hela rubriken idag. Sån är vår Gud. Han sparar det bästa till sist. Om du inte känner Jesus på ett personligt sätt, om du inte har en personlig relation med Jesus, så är det här livet det enda du får. Det blir inte bättre. Så gör så mycket bra du kan av det. Det är viktigt som kristen också att göra så bra man kan av livet. Men om man inte känner Jesus så har man inget hopp om något annat. Utan det är bara den här tiden man har, bara det här livet man har, och så försöker man göra så bra man kan. Men för oss som känner Jesus, så är det här livet en rätt dålig jämförelse med det som väntar. Faktiskt. Hur bra liv du än har och hur bra du än försöker skapa ditt liv, så är det här en rätt dålig bild av det som väntar senare. Det bättre kommer senare. Det bästa är på väg, skulle jag säga. Och Jesus och Gud har sparat det bästa till sist. Det finns en del som predikanter som liksom predikar det bästa livet är nu. Och så ska man liksom få fantastiskt liv här och nu. Och jag lovar, hur mycket bra du än gör, hur bra du än har det, hur bra liksom ställt du än har det, så kommer saker drabba dig som inte är gott, inte är liksom bra helt enkelt. Det är inte det bästa. Jag skulle säga det värsta livet är nu. Uppmuntrande predikan. Men det värsta livet är nu. Därför att det bästa är sen. Det bästa väntar till senare. Och jag talar ju om himlen såklart. Men vi måste ha den här bilden med oss. En del som man pratar med dem tror, nu blev jag kristen, varför blev inte allt bra? Nej, allt blev inte bra. En del säger till och med när jag blev frälst. De första 3 dagar var värre än någonsin i mitt liv. Det var sån fördömelse, sån kamp över mitt liv. Så bara, det borde ha blivit bra nu. Allt borde ha blivit toppen. Nej, det blev inte toppen. Sen kom jag igenom den där fördömelsetiden och så träffade jag några goda kristna som vägledde mig. Alltså ditt värsta liv är nu. Men Jesus sparar det bästa till sist. Kristet perspektiv. Detta liksom liv är fullt av svårigheter, av kamp, av svek, av lögn, av ånger, av skam. Över saker vi sagt och gjort och saker som andra gjort mot oss. Vi ser död, vi ser krig, vi ser sjukdomar, vi ser skilsmässor, fysisk, psykisk sjukdom och lidande, sorg. Barn blir sjuka, övergivna, folk ljuger, bedrar, mördar. Ni ser vilken fantastisk värld och liv vi lever. Vi blir förorättade, vi förorättar andra. Och så kommer Jesus med det nya vinet som är hans blod, det symboliserar det. Som renar oss från all dessa synder som jag radade upp. Och till sist så räddar oss från denna trasiga värld in i evigheten. Och det bästa är faktiskt där. Och det har likhet med den här världen. Jag vet inte om ni har läst mitt programblad. Jag skrev liksom himlen är på riktigt, skrev jag om. Jag brukar inte få så mycket respons på dem där. Jag vet inte om ni orkar läsa mer än första raden. Spelar ingen roll. Men nu fick jag en massa respons från Alundabor som läser. För första gången fick jag faktiskt lite mejl från folk utifrån som läser. Det här med himlen verkar vara på riktigt. Man funderar över sitt liv och sin existens. Och så börjar man skriva till mig och tacka. Och så var det någon som sa att det var lite svårläst bara, men det var bra. Jag fick läsa med förstoringsglas. Jag förstod att hon eller han var i en viss ålder. I varje fall. Till sist så räddar oss från en trasig värld. Det första miraklet som sker är på en bröllopsfest. Och bland det sista som nämns i Bibeln är också ett bröllop. Vi kan slå upp det om ni har Bibeln. Uppenbarelseboken 19. Jag ska predika långsamt idag, sa Annika. Jag tror inte det går bra. Alltså. Hon ska tolka där borta. Men Uppenbarelseboken 19, vers 6-9. Det här är ett bröllop. Halleluja är överskriften på hela kapitlet. Fantastiskt. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, lik bruset av stora vatten och dånet av kraftig åska. Och de sa halleluja. Herren vår Gud, den allsmäktige, har blivit konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Till lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Och åt henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är de heligas rättfärdighet. Och ängeln sa till mig, skriv, saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Det första miraklet är på ett bröllop i Kana. Han kom hit ner för att genom sin död öppna vägen så att du och jag kan få vara del av det sista bröllopet. Eller himmelrikets bröllop. Det är det som är bilden. Det första miraklet sker där. Och så Gud, han sparar någonting till oss som tror. Att vi ska vara tillsammans med lammet i himlen. Salig är den som är bjuden, stod det. Lycklig är den som är inbjuden till denna måltid. Du är bjuden, ska jag säga. Det är glädjebudskap idag. Nu blir det lite positivt. Du är bjuden. Du är inbjuden till denna måltid om du svarar ja på hans inbjudan. Han kom hit ner för att genom sin död, genom sitt blod inbjuda dig till ett heligt liv med ett rent hjärta. Inför honom kan du komma. Och även om ditt värsta liv är nu så är det bästa sen. Det väntar för på dig i himlen och det kan liksom driva dig här på jorden. Liksom att känna, jag har fullt av hopp på att det bästa kommer sen. Inbjudan kommer genom sonen, det kommer genom hans blod, det renar dig från all synd. Och så står de bruden, det är vi. Det är inte oss av Valda och Knutby, det vet ni va? Bruden är församlingen, det är vi. Och brudgummen kommer till sin brud som ropar. Och så står det i slutet på Uppenbarelseboken att bruden och anden ropar kom. Och så står det att Jesus svarar, ja jag kommer snart. Det är församlingen som längtar, som ropar och som väntar. Vi är i processen som vi har dem förut. Löftet är att han ska komma tillbaks. Och det bästa är sparat till sist. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Tackar dig Herre för ditt ord. Tackar dig för livet här. Tack för berättelserna som vi får läsa om dig och vad du gjorde och vad du var. Och vi förstår att det är större liksom, symbolik och viktigare än bara en text. Där. Att det finns en andlig mening i det här. Tack Jesus. Tack för ditt blod Herre. Vi kan inte bara mer än att tacka för ditt kors, för ditt blod. Ditt kors som utgöts Herre, där du utgöt ditt blod för oss till syndernas förlåtelse. Tackar för blodet som beskyddar oss i tider där det faktiskt är kamp och svårigheter. Så vet vi att vi lever under blodets beskydd. Tack Jesus. Tack att vi också kan få bli rena på insidan. Inte bara yttre och duscha oss hela tiden. Utan på insidan på riktigt kan vi bli rena. Genom att bekänna dig som Herre och be om förlåtelse. Tack Jesus. Tack att du också sparar det bästa till sist. Vi förstår att himlen väntar. Att det är på riktigt. Tack Jesus. Tack Jesus. Du ser människor i vår församling som kämpar oerhört nu. Som går igenom sjukdomar, svårigheter. Vi känner många som just nu har en svår kamp. Och jag vill be för dem här. De kanske är hemma idag för att de är sjuka. Jag ber i Jesu namn för var och en att du rör vid dem. Där de är. I sina soffor, i sina stolar, vid sin dator eller vid sin telefon. Och hör detta. Vi ber för vår församling här. Tack Jesus. Att i den här kampen de går igenom så kan de förstå att det finns något bättre framöver. Du kommer med helande, du kommer med befrielse, du kommer med hopp, Herre. Tack Jesus. Tack Jesus. Jag ber för var och en som är här också. Du ser att vi sitter med saker i våra liv. Vi behöver bli lösta, befriade, upprättade. Vi behöver bli förlåtna ibland. Vi behöver få nytt hopp. Tack Jesus att du kommer med det. Helige Ande, du kan bara göra det. Vi förmår inte själva, du kan, Helige Ande, göra det. Jag ber att vi ska vara den där bruden som längtar och som väntar och som är redo på dig. Att du ska komma, Herre. Tack Jesus. Vi ber i Jesu namn. Amen. Amen.